ska några små tassar flytta in hos dig. Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Efter förlusten i söndags mot IFK Göteborg i måste-matchen, ångestmatchen, ödesmatchen, så är HIF nu jumbo med 3 omgångar kvar. Och dessutom är det ett mycket tufft spelprogram kvar för HIF. Det där ska vi titta mycket närmare på i veckans avsnitt av HIF-podden med Marianne Svab, Sebastian Rönnström och så jag, Mattias Hjelm. Det är landslagsuppehåll nu. Och vi ska också titta på anfallsproblematiken bland annat och titta över säsongen i stort om vi kan hitta några trender och försöka hitta några halmstrån också. Vad är det som kan göra att HIF faktiskt stannar i Allsvenskan och spelar där 2021? Välkomna till er lyssnare och välkomna Marianne och Sebastian. Vi tar några första reflektioner här kring vad ni tänkte efter matchen för HIF mot IFK Göteborg?
Ja, framförallt så tycker man så att HIF som inte alls kom upp i den nivån som man kan kräva av ett lag som slåss för sin allsvenska existens. Olof Mellansson efteråt sa att han var mycket besviken att anfallsspelet var för dåligt. Det var för dålig rörelse, energi, kvalitet i inspelen. Man bytte in Andreas Langgren, Skodran Maholi, Alhaji Gero för att få någon slags effekt i andra halvlek, men den uteblev totalt. Det var helt enkelt inte en match där HIF presterade tillräckligt bra för att få med sig 3 poäng. Och då när vi såna här måste-matcher så krävs helt enkelt en bättre insats för att få med sig den, och jag tyckte även man saknade lite av den här desperationen som borde prägla en sån här match. Det var inte, alltså det fattades liksom initiativ i anfallsspelet tycker jag. Det blev alldeles för statiskt, många spelare som stod still i sina positioner istället för att ta en löpning kanske i djupled sära på backlinjen. Det blev helt enkelt för stillastående och då är det helt enkelt svårt att vinna fotbollsmatcher.
Maja?
Sebastian för min talan här, men det som, om jag ska lägga till någonting här, så reagerade jag lite grann på just det som Sebastian var inne på, alltså att Olof Mellberg i efterhand löver rätt mycket på spelarna istället för liksom den här självransakningen saknades, tyckte jag hos honom också. För liksom från och till, eller rätt ofta under säsongen, har man känt att kunnat sätta lite frågetecken efter, eller rätt många frågetecken efter matchcoachningen. Och det kunde man efter denna också. Liksom. Det är ju inte så att Göteborg har rosat marknaden sen tränarbytet med Rolle Nilsson. Men jag tycker att Rolle Nilsson läste sönder Olof Mellberg och hans stabs taktiska dispositioner helt och hållet. Och den andra saken som jag kanske ska lägga till är alltså att det som bekymrar mig mest, vi ska ju leta lite halmström sen som du sa Mattias, men det som bekymrar mig mest är själva kroppsspråket hos spelarna, hur det kan skilja rätt mycket. För att jag tyckte ändå hos ganska många ändå var det ändå rätt hygglig lite kampvilja i derbyt mot Malmö, sen att man inte räckte till där. Hade man tagit med sig det in, den attityden in till den här matchen som egentligen var på sätt och vis viktigare för HIF, så Man hade kunnat få, Göteborg var inte heller i något roligt läge när de kom till Olympia. Men jag tycker det är kroppsspråket som bekymrar mig mest hos HJ-spelarna nu. Det är lite sådär att det hängs med huvudena vid minsta lilla motgång. Och jag menar, i andra halvlek när man ska forceringen uteblir helt. Liksom. Det känns som att luften har gått ur HJ redan där. När egentligen de borde brösta upp sig, som Sebbe säger, liksom, den här desperationen borde framkomma tydligare.
Jag funderar på en del saker också i den här matchen. Jag tänker hur man går in i den här matchen. Jag vet ju inte vad Olof Mellberg har sagt i de sista orden eller i förberedande fasen. Att
nej, och vi har inte sett träningarna heller, för de är ju stängda, så det är svårt att se vad som händer på träningarna.
Ja, men jag tänker är att oavsett sport egentligen, när ett lag ska gå in till en match och en väldigt viktig match, så kan det vara så, om det nu är så här vet jag inte, men att okej, tänk nu, håll defensiven, släpp inte till någonting, och sen så försöker vi hitta vårt spel. Och det kan ju vara bra, men det finns också en risk i det att man aldrig kommer in i det. Istället för att säga, okej, det här är en viktig match. Nu är det vi som går in och dominerar. Och vi trycker på gasen från första sekund. Jag vet inte vad som präglade det. Jag kan bara konstatera att det jag såg i första halvlek, när jag satt och tittade där på plats, var att, och jag sa det till dig också, Sebbe, att ja, det ser inte ut som en ångestmatch nu, för båda lagen har ändå kvalitet i det de gör. Okej, det är inte så att det är sprudlande fram och tillbaka, att nu är det våga eller vinna och satsa allt eller förlora allt. Men det fanns ändå en hyfsad kvalitet i passningar. Sen skapade ju inte HIF särskilt mycket. Det var ju Brandur Henrikssons skott där i ribban, och det är ju jättebra såklart. Men ändå, det fanns något där. Sen tyckte jag att Blåvitt efter en mycket blek inledning, där de verkligen uppenbart satsade på att okej, vi håller tätt, så får vi gå framåt senare vad det lider i matchen. När de väl började tugga sig in i matchen fanns det en annan uppfinningsrikedom i anfallsspelet, kortpassningsspel. Tobias Sanna hade bra kontroll på fötter och mottagningar och passningar, och ja, det fanns någonting. Så att Blåvitt tog ledningen kändes ju inte konstigt. Sen sa jag också till dig, Sebbe, nu ska vi se i till halvtid hur ser det ut på, apropå det du sa, Marian, om kroppsspråk, så försökte jag titta på spelarna, så där kunde inte jag märka någonting att man var uppgivna, eller att man var, inte heller att man var skogstokiga så och bara skulle rätt ut i omklädningsrummet, utan ganska normal hållning där. Men sen i andra halvlek, jag håller ju med, det var ju ingen snack om att IFK Göteborg var värda segern. Så tänker jag kring det.
Nej, jag ska tillägga på det med stängda träningar, kanske ska tillägga, så att det är liksom ingen kritik mot HIF, utan det är dessa tider, och det gör man ju fullt rätt i att inte ha en massa press på plats och så, va? Så det var inte så jag menar, liksom, att det skulle vara något syrligt där. Slutparentes. Det är precis som ni var inne på i inledningen, och sen som jag var inne lite grann på det här med motgång, ja, minsta lilla motgång, för att man börjar väldigt bra HIF, och som vanligt, som stora delar under säsongen, så spelar man väldigt bra mellan straffområdena. Där är det spelmässigt jämnt i rätt många matcher under säsongen som jag har sett. Alltså, där står så HIF bra, men det är ju inte där matcherna avgörs i Allsvenskan. Det vet ju alla. Det är ju de två båda straffområdena. Och när då Göteborg väl reder ut första kvarten. Ganska tydligt att de ska försöka liksom bromsa. Och ligga bara i sina positioner. I sina defensiva positioner. Och försöka liksom få HIF till att... Ja, läcka av sig första kvarten. Så kommer man in i det, och sen så kommer då första målchansen. Alexander Fernerud.
Just det.
Helt omarkerad i straffområdet. Ja. Det är gott om folk i HIF i straffområdet. Det är ingen omställning sånt, utan det är ett bakåtspel från kortlinjen till Alexander, som... Ja, men herregud, han skulle kunna liksom ta en kopp kaffe och ändå ha tid på sig och försöka placera bollen. Och det är bara Alexander Nilssons jätteräddning. Så som gör att inte är hård. Och redan där efter det målchansen så känner man att ja, men då känner Göteborg plötsligt, ja men vänta nu här, nu är vi inne i det. Nu kan vi börja liksom växa i matchen. Men står HIF på något sätt konstigt, och det är det jag snackar om. I det läget HIF befinner sig, minsta lilla mål, ett lag som har, som har självförtroendet och som tror på det de gör, de kan skaka av sig sånt. Och jisses vad vi låg dåligt i, de här, i den här markeringen. Aja, nu får vi vakna här och sånt. Men HIF, där bromsas man in helt.
Ja.
Av minsta lilla mot, trots att det inte är en mot, det blev inget baklängesmål. Men man, ser, man börjar bli lite orolig. Oj, det, oj, nu skapar Göteborg så mycket och nu har Göteborg börjat rulla. Alltså där tycker jag liksom det blir tydligt mellan lagen, vilket förvånar mig, för Göteborg som sagt var, deras säsong har ju inte varit så där jätteimponerande.
Nej, och när ni nu har varit inne på anfallsspelet, du pratade ju just om försvarsspelet i den situationen, Maria, men tidigare har ni nämnt anfallsspelet, att det blir statiskt och så vidare, och så pratade du, Maria, om att Olof Mellberg inte var självkritisk utan lastade över det på spelarna. Det faller ju någonstans tillbaka på honom själv här också, och det är ju inte första gången, det har jag lagt märke till, där Olof Mellberg pratar om att vi måste vara bassare i anfallsspelet. Och det har han ju i princip pratat om i 27 omgångar nu. Men det blir ju inte särskilt mycket bättre över tid. Det har hänt i några matcher så, men överlag, det blir ju inte bättre. Är han mannen att kunna reda ut det? Det är ju frågan jag ställer mig.
Jag vet inte vad Sebastian säger om detta, men och detta kanske är väldigt långsökt från min sida. Men har det någonting att göra med att han, det här med att inte få ett fungerande anfallsspel, ett rakare anfallsspel, att han är i grund och botten alltid varit en försvarsspelare själv under spelarkarriären? Och finns den här kompetensen i staben? Jag vet inte.
Är jag
helt ute och slirar, Seb?
Nej, det är väl en befogad fråga, kan jag känna. Men sen så vet jag inte om det är det som det beror på, för där finns ju många tränare som har lyckats väldigt bra oavsett vilken position de har spelat på som spelare. Så det kan vara svårt och spekulera i, även om det som sagt är alltså, kanske liksom en fullt rimlig fråga. Men det jag saknar i HIFs anfallsspel är, alltså, det är den här initiativen från framförallt anfallarna nu mot Göteborg. Jag tycker att de blev alldeles så statiska på, liksom, de gick upp och typ ställde sig bredvid varsin mittback uppe vid straffområdeslinjen när HIF då tryckte på och hade boll i försvaret och försökte rulla runt och hitta ytor och kunna slå bollen på. Och sen så är det en annan grej. Så fort man ser HIF vinna boll så går det alldeles för långsamt innan man tar sig till anfall. Det är liksom, man ser en spelare som får bollen. Det är ju liksom ingen maxlöpning med bollen för att skapa ytor framåt. Och det, spelare kommer småjoggandes efter när de ska fylla på. Det är ju inte den här fulla attacken när de väl vinner bollen och har de här ytorna att kunna gå i, utan det händer alldeles för lite och det går alldeles för långsamt för att de ska kunna, alltså Göteborg hinner samla sig alldeles för enkelt, och det var exakt likadant mot Malmö tycker jag, där HIF också hade lägen att kunna ställa om, men det hände liksom ingenting, utan det fastnar där, det kommer en passning hemåt, det kommer en passning i sidled och sen hemåt. Så det är alldeles för få passningar eller löpningar offensivt för att verkligen kunna hota.
Men detta måste väl ändå vara en taktisk grej. Om en tränare har sagt till spelare att okej, när du får bollen, när vi är i ett omställningsläge, då är det max som gäller. Tryck fram, ös på allt vad du har. Och ni andra, ni ska följa på och så peka ut att så här ska vi göra. Alltså, för mig känns det som att det finns någon taktisk instruktion. Okej, när vi har vunnit tillbaka boll, lugna ner, se till att få kontroll på den, börja om och börja spela. För annars, om inte spelarna har mandat att bara sticka direkt och ha det med sig och veta det, att det här har jag mandat att göra, då blir det ju så här. Alltså jag ser det som en taktisk grej, utan att ha hört de orden av Olof Mellberg själv. Alltså jag, vad säger ni? Alltså för mig är det en annars är ju spelarna dumma, och det tror jag inte att de är.
Jag vet inte hur mycket det betyder heller också, att faktum är alltså, åtminstone de senaste matcherna, sen, jag tänkte vi ska återkomma sen som visar liksom, när vi delar upp säsongen här rent statistiskt, så kommer det visa en annan sak, men det är kanske så att Rasmus Jönsson, som ändå var i en rätt så hygglig form, hade kunnat liksom bryta mönster på något sätt i ett anfallsspel här. För det är väldigt, som Sebbe är inne på, det är väldigt statiskt. Det handlar om att knacka ut bollen till Martin Olsson eller till någon av ytterbackarna, och sen är det ett inlägg. Och när Göteborg tyckte liksom alltså att det började brännas lite i andra halvlek, ja, men då stoppade man in så att man fick till en fembackslinje. Och sen var matchen stängd för HIFs del. Mm. Och för Göteborgs del också, för den delen. Och det där jag känner liksom, att den här, har de bara ett sätt att anfalla på? Är det det som är liksom att man ska upp med sina wingbacks och så? Ja, men då förstår jag liksom. Har man, men jag håller med dig, Mattias. Det är väldigt märkligt att man i omställning, att man ser ju aldrig HIF gå på en omställning fullt ut. Någon gång har man gjort det kanske. Jag såg det var något mål borta mot Djurgården där det var liksom rätt, där man fick 2-2 i andra halvlek, där man spelade med rätt snabba omställningar. En period där i mitten av serien där tyckte jag ändå man såg tendenser till att anfallsspelet varierades. Men nu är man inne i det där statiska igen liksom, alltså att ja, vi knackar ut bollen på en kant och så får det komma ett inlägg. Det är liksom aldrig något försök till kombinationsspel centralt där man liksom väggar eller någonting liksom i det. Alltså att man varierar helt enkelt, eller då går på omställning fullt ut. Provar att slå in bakom backlinjen gör man ibland, men det känns alltså att det är bara lite, att det finns ingen konsekvent metodik om jag ska säga.
Nej, och det som någonstans kan bryta det mönstret, men det är så välkänt nu, det är när Max Svensson spelar på ute till vänster och inte är längst upp. Ja, det han gör då när det funkar, det är att bryta in och avlossa skott och sikta mot bortre. Eller när Brandur Henriksson går på distansskott som han gjorde och träffade ribban. Så det är ju det alternativet de har till inläggsspelet, känns det som.
Och det här kommer ju Elfsborg, och det här vet Falkenberg, och det vet Norrköping om, som är då återstående motståndare. Så vad göra?
Precis.
Alltså HIF gick ju alltså för några månader sedan, alltså de gick ju och började spela 3-5-2 i större utsträckning än vad man gjorde 4-4-2. Sen så var det väl egentligen efter första halvlek borta mot Örebro nu för några omgångar sen som Olof Mellberg gick ifrån det konceptet för att det inte funkade i den halvleken. Men då får vi också ha i åtanke att det var halva truppen saknades och att Alex Timossi spelade centralt på mittfältet, som ju absolut inte är någon inommittfältare i sin spelstil. Så att man inte fick den formationen att funka med de spelarna man hade tillgängliga där behöver ju inte betyda att man har tappat konceptet, känner jag. För det jag har sett i matcherna efter det har ju varit att det har blivit alldeles för dålig intensitet och även alltså för lite offensivt spel för att jämföra då med det här 3-5-2. Det var mer flexibelt anfallsspel. De hade fler sätt att kunna hota på framåt. Men nu är det som Marian var inne på, det här med att hitta ut bollen kanske till en wingback eller Martin Olsson då, som det ofta är, så, och sen så försöka pumpa in inlägg, och det är lite så det såg ut även innan när de körde 4-4-2, innan de då bytte till 3-5-2.
Och det blir ju dessutom väldigt mycket svårare om Martin Olsson har en ovanligt blek dag som mot Göteborg, om man ska förlita sig på honom. Jag är inne på din linje där, Sebbe, om det nu så du menar att peta upp Max Svensson igen bredvid van den Hurk i anfallet och dra ner Alex Timoss igen till höger på mittfältet, spela 3-5-2. För det här, den här formationen känns ju långt från vägvinnande. Okej. Marianne, du var inne på att dela upp säsongen i sjok. Berätta, vad är det du har tittat på och vad tänker du om det?
Jag märkte ett intressant mönster här när jag började titta på att det har ju sagts länge att HIF har ju legat på de här positionerna under hela säsongen fram till omgång 27 från inledningen av säsongen. Och att man har fått lida för den inledningen där man, det var en kombination av skador, permitteringar och faktum är att även där att Olof Mellberg inte hade förberett, HF var inte förberedd på att serien skulle starta, vilket kan tyckas märkligt eftersom man visste att den skulle börja mitten på juni.
Ja, det känns ju som en alibi-förklaring. Absolut. Det var likadant okay för alla lag.
Precis, men okej. Okay. Till nöds kan jag då köpa det i analysen. Att, och då tog man på de, innan första segern kom ju omgång 7 mot AIK hemma med 2-0. Så för de första 6 omgångarna tog man alltså två poäng. Mm. En i Årjord mot Djurgården och en hemma mot Elfsborg. Bra. Sen efter det så tar ju HIF första, efter att HIF tagit första segern, då kommer man in i det. Och då kan man titta till de senaste 6 omgångarna här, och eftersom vi tittade på de första 6 omgångarna, för att fram till segern borta mot Varberg med 3-1, då är vi inne i där man vann mot AIK, tog första segern och senaste segern mot Varberg, så har det gått 15 omgångar. Där tar HIF 19 poäng. Låter kanske inte mycket av 45, men man ska veta då att man bara förlorade 4 matcher. Och då tänker man att, ja men om de fortsätter att plocka poäng i den här takten så ser det ändå rätt så bra ut där nere. Och sen kommer då det var liksom haveriet här nu på de senaste 6. Där man faktiskt har tagit 1 poäng. Man är alltså sämre än de inledningen där man liksom där man har pekat på tidigare är det stora problematiken. Det kan jag hålla med om att det fortfarande är något som man har fått den ryggsäcken har man haft med sig hela vägen. Men det är ju faktiskt så att nu här på slutet när det börjar gälla, då är man ju sämre än inledningen. Så HIF har blivit sämre och sämre. Och ingen ska inbilla mig att skadeläget är värre nu än vad det var i början.
Och det här ja. Hör man ju sällan Olof Mellberg eller andra prata om. Nej, det
har grafiken, statistiska grafiken att HIF faktiskt nu på slutet när det gäller har blivit sämre, till och med sämre än själva under inledningen. Så de där 15 omgångarna däremellan där man tog, där förlorar man trots allt bara 4 matcher. Man spelar väldigt många oavgjorda, men man tog poäng. Men nu tar man ju inga poäng. Ju. Och det är ju det som är oroväckande i kombination med att man helt plötsligt utifrån sin tabellposition faktiskt inte har det egna fötter längre, om jag säger så. Eftersom du kan avgå, de kan vinna resterande 3 matcher, men de har det fortfarande inte egna fötter. Så det är lite grann, den trenden känns ju, det är efteranalysen, hoppas jag inte att det kommer upp bara att det är inledningen, för det är faktiskt, även här på slutet, har det dippat rejält.
Rätt anmärkningsvärt, jag har faktiskt inte tänkt på säsongen i den bemärkelsen.
Det finns alltså 3 segment, den dåliga inledningen i mitten där man stagar upp det och sen bara imploderar det här igen på slutet, vilket kanske inte är så bra.
Sebbe, möjliga förklaringar till att den här sjättedelen faktiskt varit sämre än den första sjättedelen?
Ja, vad ska man säga? Det är, eftersom det är 6 matcher här nu så går det inte bara att skylla på förlusterna av skadade Rasmus Jönsson och försäljningen av Armin Gigovic, även om jag tror att det är en stor förklaring till att anfallsspelet har blivit mycket sämre nu de allra senaste matcherna. Marian var inne på Rasmus Jönsson innan, det är ändå antagligen den spelaren i HIF som är den mest kreativa och bollskickliga spelaren. Så det är klart att det har en betydelse för anfallsspelets haveri. Men,
samtidigt gjorde man 2 mål borta mot Örebro utan Rasmus Jönsson.
Ja, jo, så är det ju. Men jag tror ändå att där finns ändå en liten del av förklaringen. Den större delen verkar ju ändå vara taktisk eftersom man inte ser. Men rent spelskicklighetsmässigt skulle jag nog säga att Rasmus Jönsson är en av förklaringarna där. Även Armin Gigovic då ju som hade en fast plats i startelvan och som var en sån spelare box till box och som var bra på att liksom driva boll och driva upp lite tempo. Annars så, som Marian säger, skadeläget är ju inte sämre än vad det var i början. Där är ju i princip samma spelare, så om man ser de som är på skadelistan nu, Andreas Granqvist var på skadelistan då, Asad Alhamlavi hade ju inte hunnit presentera sig på allsvensk nivå i början av säsongen. Marcus Olsson, skådran med Holly, inhopp nu sist förvisso, men var borta.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Han var ju inte ens i truppen då. Anders Lindegård. Han var väl med de här första matcherna, men han har ju å andra sidan varit borta en lång period av i den här mellantiden där de då faktiskt fick med sig resultat. Så.
Och på slutet har ju även alltså det, liksom det här lånet av Keba Sisse. Från början hade man ju liksom, det var ju mittbackskaos i början på säsongen. Nu har man ändå fått in Keba Sisse som ändå har varit ett bra lån.
Mm. Andreas Langren är tillbaka från skada även om han inte, om han bara spelat en match från start. Men det, nej, alltså det är svårt som man tänker då, att så som HIFs förklaringsmodell har sett ut under säsongen, att det har varit mycket skador som har påverkat. Det har varit den här inledningen då på grund av permitteringar och så vidare. Så får man ju svårt att, man kan ju inte köra de argumenten nu här i slutet av säsongen, för det är ju inte så läget är nu. Så jag
jag blev själv överraskad, det, måste jag säga, när jag delade upp säsongen så.
Det är väl mer spel, alltså spelmässiga bitar nu. Det är svårt att se att man kan klaga på några yttre faktorer här i alla fall.
Och sen är det en annan sorts fotboll, är det inte det också? Jag vet inte om ni håller med mig kanske, men det är en annan sorts fotboll så här i slutet av säsongen jämfört med i början. Och man tittar på, ja, om man tittar framförallt på lagen där nere, när poängen blir viktigare och viktigare hur länge säsongen går, även givetvis för topplag om det nu hade varit en toppstrid att tala om. Men det blev väl en annan sorts fotboll. Sebbe, du är ju fortfarande aktiv, jag säga. Men visst blir även på en lägre nivå, men det, visst blir det så att det blir en annan sorts fotboll, och frågan är om de här HJ-spelarna är tillräckligt mentalt starka för att ta de här, vad ska jag säga, det är mer brottarfotboll kanske på många håll. Jag menar, jag såg ju lite grann nu hur den här matchen med Örebro och Kalmar, där Kalmar vann och tog 3 pinnar och gick förbi upp på kvalplats. Jag kan inte påstå att Örebro har ju då på sitt torra, alltså Kalmar, det var inte mycket till skönspel, men det var det enkla. Vinna duellspel, vinna kamperna en mot en, ta vara på fasta situationer, alltså de här basic grejerna. Mm. Det såg man liksom, alltså, det är exakt så de spelar. Det är så Falkenberg också spelat, som ryckt upp sig här på slutet. Men sen nådde man ju inte liksom fram riktigt till Falkenberg nu senast mot Elfsborg, för att Elfsborg är så pass mycket bättre som lag, spelskickliga lag. Men mot lag där nere så vet ju de här lagen som legat där nere nu ett tag, men det känns inte som att HIF plockar fram, utan att man fortfarande känner att, ja, men Vi ska ha varit possession-lag. Det är andra regler som gäller nu i slutet av säsongen. Och kan man koppla, där har vi det här ena halmstrået. Man måste nog koppla på det här nu. Nu är det bara kamp som gäller. Basic grejer i fotboll. Strida om varje millimeter på planet. Ta vara på en fast situation här och där. Löpa höll upp så här, liksom tills man liksom ner på hörntänderna.
Men visst fanns det ändå de tendenserna i början av andra halvlek, för de HIF-spelarna gick ju in betydligt tuffare i närkamperna ett tag i alla fall, så pass mycket att de drog på sig ett par gula kort och man började undra, går de över gränsen här? Men det var ju en övergående tid i matchen mot
du
Göteborg.
Du sa ett tag, du pekar på det själv Mattias, ett tag.
Ja, och det behöver man ju naturligtvis hålla i över hela matchen.
Jag vet inte, Sebbe, du som spelar, vad är det för fotboll? Det är väl ändå skillnad på fotbollen nu som spelas i slutet av säsongen och i början. När alla ska hitta rätt och känna sig efter lite grann, känna in sig.
Ja, självklart. Alltså, man har ju inte råd med någonting nu. Alltså visst, alla matcher är ju lika viktiga, eller lika många poäng som står på spel i alla. Men man har ju ändå ett slags överseende med om det är saker i spelet som hackar i början av säsongen. Och det brukar det också vara för alla lagen i så fall. Men nu är det ju en helt annan situation. Det krävs till helt annan desperation. Och det här som du säger, Marianne, med hörnorna och fasta situationer. Liksom, det är ju så den här matchen avgörs till exempel på en hörna. Och det du säger, Hjelm, som med och, alltså att HF den här perioden i andra halvlek gick in i mer dueller. Det håller jag såklart med om. Man såg Anthony van den Hurk fullföljde en löpning mot Anestius, målvakten i Göteborg, och satte in en rejäl tackling på honom. Det är ändå, alltså, där fanns ju ändå de här vissa spelare i alla fall som gick in och tog den här smällen och visade ändå framfötterna där, försökte genom sitt spel och elda igång laget. Men det blev kanske för få antal spelare som följde i det mönstret. Och sen så ebbade ut de tendenserna ju längre halvleken led.
Jag tror det är halvstråna där. Det är Sebbe inne på signalvärdet. Att man måste samordna det. Så att det blir, alltså att kollektivet faktiskt visar för varandra och med det här kanske, med de här basic grejerna vi pratar om nu, som måste till. I så fall tror jag att HF kanske till och med en ganska bra chans att kanske få med sig, grisa till sig något från Borås nu närmast. Och sen måste, det är ju framför, vi vet hur Falkenberg kommer att spela på Olympia. Jag tror inte på det här med att man kan rulla ut ett Falkenberg på Olympia. Utan det måste till en samordning, ett signalvärde här liksom, duellspelet, kamperna, det här liksom att våga skita ner sig, alltså få skit under naglarna, om jag säger så.
Om jag ska ta någon slags spelarperspektiv här, så skulle det kunna vara så här, jag säger inte att det är så, men det skulle kunna vara så att det kan vara någon slags frustration över att man inte får spelet synkroniserat. Att man går in där, man har ambitionen, intentionen att faktiskt vara maximala i närkamper och energi och aggressivitet och allt det där. Men så får man inte ihop helheten, och hur mycket man än vill så ser det ut som att man inte vill ibland. Eller inte vill fel, men inte. Det ser inte så intensivt ut. Det ser inte ut som att man går in fullt eller max överallt, fast man egentligen har ambitionen att göra det, därför att helheten helt enkelt inte går ihop. Kan det vara en förklaring?
Ja, så det finns ju säkert, alltså, det är inte några robotar som springer omkring där på planen. Det är ju naturligt att när man är i en sån här situation att man känner en press både utifrån och även inifrån, att man ska prestera, och att det då kan låsa sig. Men Då är det också viktigt att ha, alltså jag tycker HIF liksom Göteborg, kanske till skillnad då från Kalmar och Falkenberg, har spelare som varit med länge, som har ändå den här karaktären, har spelat på väldigt hög nivå och så vidare. De, alltså den typen av situationer bör HIF och Göteborg kunna vara lite bättre rustade för än vad Falkenberg och Kalmar är. Sen så har ju såklart de två klubbarna kanske mindre press utifrån på sig än vad HIF och Göteborg har. Men absolut, alltså det kan ju vara så att det finns en ängslighet och att den är fullt naturlig i den här situationen. Så ja, men det tror jag absolut kan vara en förklaring. Men sanningen är ju så att man inte har råd med den ängsligheten. Det kommer inte hålla i så fall.
Men det, nu är det är lite roligt att lyssna på er. Liksom, vi pratar inte överhuvudtaget längre om till exempel förra programmet där vi pratade om Varberg till exempel, att det skulle indragna. Nu är den livlinan borta, räddningsplankan. Och Göteborg får man väl ändå säga, känns rätt så, men avlägsen livboj nu, va? Då är det ju bara tre stycken lag det handlar om här. Det är...
Som ligger väldigt nära varandra, ska vi komma ihåg, ja, också. Vad ska vi säga om läget nu med tre omgångar kvar? Det är ju superdramatiskt nere i botten. För det är ju bara två poäng mellan plats 14 som är kvalplats och jumbon HIF. Det är ju ingenting på tre omgångar kvar. En seger så är man uppe där samtidigt som de andra två förlorar. Men å andra sidan så var du tidigt inne på det, Marian, med spelprogrammet som är kvar. Alltså Elfsborg borta, åka till Borås på deras konstgräsplan.
Och de ligger två och har allt att spela för.
Ja,
det vore en jätteframgång för Elfsborg att komma tvåa i Allsvenskan.
Ja, och fruktansvärt svår match. Och sen har man då Falkenberg hemma. Där vet man ju faktiskt inte hur det går. Det kan ju bli precis vad som helst i den rysaren. Det är ju vinna eller försvinna för båda lagen förmodligen. Och sen sista matchen då, Norrköping borta. Och det har jag varit inne på tidigare. Det är ju kanske den värsta matchen på hela säsongen.
Sen verkar de ha liksom också tappat fart också, i och för sig Norrköping. Så det kan ju kanske... I grunden så är det en svår match, ja. Men sen så vet man ju inte vilket skick Norrköping är. De har ju tappat här på slutet, va? Så det kanske är egentligen ganska hygglig poängchans, tycker jag ändå. Beroende på vad Norrköping har spelat för i sista omgången. Och man har lyckats. För att de har ju inte tagit så mycket poäng här på slutet, Norrköping. Efter att ha lett serien, efter att ha gått på som fasen i början på säsongen. De spillde all sitt krut i början, verkade det så. Men det är klart, det är summa summarum. Det hjälper nästan ingenting längre med kryss heller. Liksom, om man ska vara på den säkra sidan. Alltså att spela oavgjort och ta en pinne och försöka kryssa sig genom de här matcherna. Utan HIF måste ju gå för 9 poäng.
Ja. Man kan väl säga så också att nästa omgång, då den första efter landslagsuppehållet, där Norrköping faktiskt möter Falkenberg. Om Norrköping vinner där, då står jag fast vid det jag sa. Då är det en hemsk bortamatch i avslutningen. För då är ju Norrköping med i racet förmodligen på platserna, ja, i alla fall 3 och neråt.
Kalmar har 2 Stockholmslag, Djurgården hemma tror jag, AIK borta. Och sen avslutar man mot Mjällby som har spelat klart för säsongen på hemmaplan.
Mm.
Så där finns ju goda poängchanser. Nu är AIK starka, men alltså Djurgården hemma, 2 hemmamatcher mot Djurgården och Mjällby, det kan ju ge rätt så bra med poängutdelning för Kalmar.
Jag tror det är Falkenberg som har Mjällby hemma och så har...
Är det så kanske, ja. Häcken, förlåt. Ja, men då är det ju lite luriga program för Kalmar kvar ju.
Ja.
Men det är ju, på HIF måste in poäng, alltså 1 poäng på de senaste 6 matcherna, det är inte tillräckligt bra. Nu måste 3 poängarna börja trilla in igen.
Vad ger ni HIF för möjligheter att reda ut det här?
Ja, de måste ju vinna mot Falkenberg, så enkelt är det. Annars är det För alltså att de ska vinna mot något av Elfsborg eller Norrköping, det känns inte riktigt realistiskt. Framförallt inte Elfsborg. Sen kan de ju såklart genom att kanske spela extremt cynisk fotboll kunna ta med sig 0-0 i en eller båda av de två matcherna. Men det är framförallt den här Falkenbergs-matchen kommer ju vara extremt avgörande. Det är kryss eller förlust där, så ja, då tror jag nog det blir superrätta nästa år.
Men tror ni att det räcker med seger mot Falkenberg? För att få kvala sig kvar då?
Jag hade inte chansat på det, men
nej.
Men ja, i bästa fall är det ju nu kval som gäller ju, såklart. Ja. Det, allt annat är ju, kan vi bara glömma. Som sagt, den här Göteborgsmatchen har ju ställt till väldigt mycket. De hade ju behövt åtminstone ta med sig någon poäng därifrån. Eftersom man vill ha allsvensk fotboll kvar i stan, så vill man ju tro att det löser sig via kval. Men HIF har aldrig varit i ett sånt här trängt läge, vad jag kan minnas, i modern tid. Att vara jumbo med tre matcher kvar. Och det kan säkert någon historiker upplysa mig om vid senare tillfälle, att HIF i gamla tider har varit i ett ännu sämre läge. Men just nu så känns det ju, jag förstår inte, just liksom det här med kroppsspråket och att man inte kan förändra. Jag hoppas man kan man förändra lite spelmässigt och ta in de här ingredienserna som jag sa som är basic så här på slutet av säsongen för ett bottenlag. Spela lite mer brottarfotboll, stöka till det. Men en poäng från Borås hade ju varit välkommet. Det tror jag kan lyfta HIF. Och jag tror fortfarande någonstans vill man ju tro att det ska gå vägen via kval. Men som Sebbe säger, då måste det till att man slår Falkenberg hemma. Gör man inte det så är det game over.
Det finns ju en faktor till faktiskt som kan komma in i det här och som kan avgöra det, som lagen, alltså det är bortom kontroll för lagen. Vi ser ju nu den ökade smittspridningen, rejält ökade smittspridningen i landet med corona. Och vi vet ju inte. Det kan ju faktiskt vara så att något av de här lagen får ett utbrott. HIF har ju haft det tidigare under säsongen, men i det här skedet, i det här läget, om något av lagen får ett utbrott, så är det ju förmodligen tack och godnatt utan att man egentligen har en chans att göra någonting åt det. Så det är ju, det känns ju som en fruktansvärd parameter i samhället att hantera. Och så då in i fotbollen utöver det, om det händer. Och den sannolikheten ska man nog väga in i det här, tänker jag. För det är, klarar man sig som lag nu utan utbrott, så är det ju jättebra. Men det är ju verkligen ingen garanti.
Fast så har det varit hela säsongen.
Jo,
HIF riskerade när de riskerade de ju att få ställa ett juniorlag på benen. Förutsättningarna av att klara hela vägen, tycker jag.
Ja, så är det. Men det som är skillnad nu, det är att i somras så gick smittspridningen ner. Det var inte lika stor sannolikhet för att drabbas. Nu ser vi ju en explosion av smittan på ett helt annat plan. Och dessutom är vi inne i själva upplösningen av allsvenskan, vilket ju då är en annan försvårande omständighet jämfört med i somras. Så tänker jag i alla fall.
Ja, det vore ju den ultimata avslutningen på den här säsongen. Och det är ju
i negativ bemärkelse.
Alltså det är inget scenario man kan utesluta här. Tyvärr, det vore ju såklart fruktansvärt om det skulle avgöras på sådana grunder. Men så vi får ju bara hoppas att det absolut inte blir så. Men ja.
För nu är det alldeles för sent också.
Frågan där, för det är ändå en sak som kan komma och få väldigt stora konsekvenser för klubbarna över lång tid framöver.
Ja, och det är ju såklart alldeles för sent på säsongen för att förbundet skulle gå in och ge någon slags räddningsplanka att amen, det här blev alldeles för orättvist. Vi kan inte skicka ut det här laget som då eventuellt har drabbats och inte fått chansen att klara sig kvar på egen hand, om man uttrycker det så. Utan spelets regler nu är att corona än mer är aktuellt nu än tidigare och kan bli avgörande. Och det är bara att köpa läget. Även om man så skulle behöva ställa upp med idel juniorer.
Man
om det skulle
kommer
att
slutföra säsongen. Jag kan inte säga det på annat
nej,
sätt.
Nej, det kan inte jag heller.
Men om vi ska gå tillbaka till HS möjligheter så skulle jag hemskt gärna vilja säga nu. Om vi pratar nu om de här halmstråna igen. Så för att optimera möjligheten i alla fall så skulle jag jättegärna vilja säga nu att de här som ni pratar om, där man har ändå trots allt en liten fördel kanske, det är väldigt många spelare som har varit med för att de här spelarna som ska göra det, de här alltså ändå liksom som namn som Martin Olsson och Mix och de här, att de verkligen kliver fram nu och tar fatt i detta. Försöker liksom maximera sin egen prestation och då får dra med sig de andra. Kanske ta med Andreas Granqvist nere på bänken. Jag vet att han var där i någon match. Jag vet om att det är liksom, jag har inte tänkt klart den här tanken. Men alltså att ta in alla de här, typ, alltså att man kraftsamlar tillsammans. Och att göra det. Sen förstår jag liksom alltså att omständigheterna och som det ser ut i samhället så kanske man inte ska kanske packa ihop så mycket folk som möjligt i en buss upp till Borås. Men alltså på något sätt liksom alltså att de här ledande spelarna verkligen tar ett sista ryck och tar fatt i det här, kliver fram. Och hjälp på Olof Mellberg så han får hjälp också, alltså så inte han står ensam i detta. Och som sagt var, i det läget att han släpper prestige, kanske står och bollar med Andreas Granqvist och släpper in honom i ett om liksom att han Lindegard som varit med länge. Jag vet inte, men jag tänker fritt nu, jag låter tankarna löpa och flöda här, men jag försöker hitta liksom en väg framåt här.
När du är inne på det, Marian, så behöver frågan ställas här och lyfta den. Ska Olof Mellberg få ha ansvaret över de tre sista matcherna? Eller borde HIF lyfta bort honom och göra någon förändring? Få in någon annan typ av energi eller vad man kallar det för. Bara signalera någonting. Christer Hazelius som jag gjorde en lång intervju med häromdagen. Han konstaterar att Olof Mellberg ska leda eller kommer att leda laget avslutningen av säsongen. Är det rätt tänkt? Eller borde man gå in och faktiskt lyfta bort honom? Med tanke på allt vi har pratat om nu som faktiskt inte fungerar och som heller inte har fungerat under stora delar av säsongen.
Vad är alternativen?
Det vet jag inte. Men det är ju å andra sidan en HIF-ledning till för bland annat att gräva fram alternativ i så fall.
Ja, det är ju uppenbart att Olof Mellberg misslyckats alltså resultatmässigt. Det har ju inte bara han utan hela laget så sett. Men nej, det är för sent. Det är tre matcher kvar. Risken är väl snarare när det är så pass få matcher kvar att det sätter, att det blir en röra och att man skickar signaler och man är helt utom kontroll den här situationen. Jag tycker ändå både Olof Mellberg och då, som du säger, Christer Hazelius och spelarna har ändå, alltså utåt sett, alltså när vi pratar med dem och så, tycker jag att man märker att, eller det de säger och det de signalerar är ändå något slags lugn. Det kanske inte rätt sätt att hantera det här på med tanke på hur kritisk situationen är. Men jag tycker ändå det märks att de själva tror ju på det ändå. Alltså de har ju absolut inte gett upp på något sätt. Utan ja då, de får helt enkelt ta den här säsongen i mål. Och sen så får man utvärdera hur det kunde gå så här efter. Nu är det för sent för att göra några förändringar.
Lugn. Ett lugn. Får man inte läskiga 2016-vibbar och höra ordet lugn?
Jo, så är det. Men kan man stryka ordet lugn och säga tro istället. Alltså att det är det som jag i alla fall tycker ändå på något sätt genomsyrar laget. Alltså utåt sett. Kan man inte se på planen nu de två sista matcherna, eller i alla fall mot Göteborg, men det är ändå, alltså jag tror ändå att de har ingen panik på det sättet, utan det känns som de ändå försöker jobba metodiskt hela vägen in. Sen om det är rätt väg, det är jag fel person att svara på. Men...
Och det svaret har vi ju inte förrän.
Nej, men alltså att försöka liksom, man måste försöka ändra någonting i alla fall. Jag tror inte heller på att byta tränare, hade rört till det var. Men, eller att kasta i, låta honom liksom stå åt sidan. Vem ska man kalla in i detta läget? För det första, ja, är det någon intern lösning? Ja, men... Fortfarande är det ju så att man försöker göra om samma sak i match efter match efter match och alltså göra exakt samma sak och hoppas på att det blir ett annat resultat. Och det blir det ju bevisligen inte. Och då måste man försöka liksom optimera det, som jag sa, att det var väl, jag tror det var Erik Edman som sa det någon gång liksom, att när ingenting funkar så kan man alltid jobba skiten ur sig. Arbetsinsatsen kan ju alla bidra med. Jag kan tycka att det måste finnas att kräma ut den delen. Alltså, nu tjatar jag, men alltså de här grundläggande sakerna med vinna dueller, skicka signalvärden under matcherna, alltså. Nej, det har vi bevisligen inte gett så mycket poäng att vara spelmässigt stå upp lika bra som topplagen mellan straffområdena. Och där tror jag kanske Olof Mellberg behöver hjälp. Någon slags input, var man hittar den, det vet jag inte. Och att då givetvis spelarna tar sitt ansvar. Visst, det låter lite flummigt det jag säger nu här, va? Liksom, jag tror att det, enkelheten, rakheten och så, det måste fram nu. För poängen måste fram. Så är det bara.
Och med de orden tycker jag att vi rundar av det här poddavsnittet. Och så får vi se helt enkelt om den här energin och viljan och att kräma ur mer av spelarna faktiskt blir påtagligt under de tre sista omgångarna. För det är då det kommer att avgöras in en bit i december. Vi är färdiga med det här poddavsnittet. Vi tackar för er uppmärksamhet. Vi önskar en fortsatt skön dag så gott det går och en skön vecka så gott det går. Och så säger vi på återhörande.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.